Jag heter Anke Zamulovits och jag är regionutvecklare.
Och jag heter Kristin Eliasson och är regionutvecklare och teamledare. Och vi jobbar båda på Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen.
En kompis till mig är sjuksköterska och hon arbetar bland annat med sexuellt överförda infektioner. Och information och samtal med patienten är mycket viktigt i det. En gång satt hon med en patient och de gick igenom informationsbroschyren. Och i slutet av samtalet då sa patienten: "Du, har du den här broschyren i lättläst? För jag har dyslexi." Och hon blev mycket ställd, för det hade hon inte. Men de kom förstås fram till någon lösning. Men efter samtalet så började hon fundera: hur många patienter är det egentligen jag missar som inte får den information de behöver? För att det som är så självklart för mig är inte det för alla andra. Och det är jämlik vård.
Du lyssnar på Expertinslaget, en podd från Regionhälsans expertenheter.
Människor har olika behov och erfarenheter, och vården behöver variera med dem. Kunskapscentrum för jämlik vård är en enhet i Regionhälsan som finns till för att stötta och hjälpa hälso- och sjukvården att ge vård på lika villkor till alla. Det här gör de genom att identifiera omotiverade skillnader och tillsammans med vårdens verksamheter på olika vis åtgärda dessa. Vad innebär egentligen jämlik vård?
Lite mer allmänt uttryck så kan man säga att jämlik vård är att vården ska ges på lika villkor till alla, med respekt för alla människors lika värde, oavsett bakgrund, förutsättningar och behov som en patient har. Det vi menar med bakgrund, det kan vara sånt som kön, genus, utbildningsgrad, födelseland, första språk, sexuell identitet eller funktionsnedsättning. Och när det gäller dessa bakgrundsfaktorer och många fler, så har forskning och statistik visat att olika bakgrundsfaktorer kan leda till att vården inte ges på lika villkor till alla. Och att vården ska ges på lika villkor, det betyder alltså inte att alla ska behandlas lika. Ibland behöver vi göra skillnad.
Hur menar du då? Kan du ge något exempel på när vi i vården behöver göra olika?
Ja, ett exempel är ljumskbråck. Ljumskbråck är mycket vanligare hos män, men förekommer också hos kvinnor. För några år sedan så fanns det riktlinjer för ljumskbråck som var lika för kvinnor och män. Men när det upptäcktes att fler kvinnor hade akuta operationer och de behövde omopereras mycket oftare än män, då började man fundera och kom fram till att kvinnor och män hade oftast olika sorts ljumskbråck som faktiskt behövdes opereras på olika sätt. Och det ledde till att man ändrade riktlinjer både nationellt och i Västra Götaland till att man ska göra skillnad när det gäller ljumskbråck mellan kvinnor och män. Men det är bara den ena sidan, att vi ibland behöver göra skillnad för det finns olika medicinska behov. En annan sida är att hälso- och sjukvården också ska vara fri från omotiverade skillnader. Ibland gör vi skillnader mellan olika personer fast de är inte medicinskt motiverade. Och där finns det ett exempel från en forskargrupp från Linnéuniversitetet. De undersökte patienter som fick hjärtstopp på sjukhuset. Och det visade sig att personer som hade kortare utbildning och lägre årsinkomst, de fick vänta längre på hjärt-lungräddning när de var på sjukhuset och fler dog. Och det visade också att personer som hade då högre socioekonomisk status, de fick fler förebyggande åtgärder, EKG-övervakning till exempel, trots att deras hälsotillstånd var bättre från början. Och det är skillnader vi gör som inte ska förekomma i hälso- och sjukvården.
Och där ger ju du flera exempel på när det är omotiverade skillnader som riskerar att uppstå inom hälso- och sjukvården. Men ibland jobbar vi också med, liksom, att, med frågor som rör att komma till vården. Exempelvis jobbade vi ju jättemycket under pandemin och inte minst i vaccinationsarbetet att ge alla möjlighet till informerade val. Att vi hade fantastiskt samarbete i regionen för att nå, ja, men nå alla grupper och nå de som vi behöver liksom jobba extra mycket för att ge förutsättningar att ta egna beslut.
Vi ska uppmärksamma omotiverade skillnader och stödja hälso- och sjukvården i att göra någonting åt det.
Just det, är ert uppdrag. Att hjälpa hälso- och sjukvården att uppnå jämlik vård. Men det är ju också ett enormt uppdrag. Enormt. Kan ni ge lite fler exempel på hur ni konkret jobbar med det uppdraget?
Ja, det är ett stort uppdrag. Jämlikhet och jämlik vård. Man kan fylla det nästan med vad som helst. Det märker vi också att olika människor fyller det med olika innehåll. Men vi får våra uppdrag dels från politiken som säger vad vi ska göra och inte göra. Man vill ha en utredning eller att vi ska ta reda på hur det ligger till i en specifik fråga. Sen jobbar vi jättemycket med verksamhetsutveckling. Både att chefer och medarbetare, verksamhetsutvecklare tar kontakt med oss och känner till att de har ett problem, en omotiverad skillnad som man vill veta vad ska vi göra åt den. Och då teamar vi med våra olika kompetenser. Ibland så är vi ju med, alltså det pågår ju många stora satsningar både nationellt och i vår region. Och då försöker vi ju liksom integrera vår kunskap i redan stora fattade beslut. Alltså nu till exempel så står vi inför en jätteutmaning att vi ska ställa om hälso- och sjukvården till mer nära och hälsofrämjande. Och där vill ju vi vara med i de processerna och få med de här perspektiven.
Så ni jobbar både på en, om man säger, en övergripande strukturell nivå men också med lite mer konkreta insatser. Förstår jag det rätt?
Ja, det kan handla om att vi tittar på riktlinjer och vårdprogram och ser hur de är formulerade och utformade utifrån vårt perspektiv som är mer övergripande. Men det kan också handla om att vi tar fram verktyg inom ett konkret område som ska stödja hälso- och sjukvårdspersonalen i att göra vården mer jämlik.
Mm. Och det sistnämnda är kanske det vi har fokuserat allra mest på senaste åren, att verkligen stötta i vårdmötet, att vara med där och undanröja hinder. Alltså den enskilda fysioterapeuten eller undersköterskan hen kan göra jättemycket, men till en viss gräns liksom. Där kan vi gå in och stötta med kunskap eller ta en fråga och försöka liksom göra någonting åt den. Det är där det händer, det är där mötena sker liksom. Så det har vi ett stort fokus på.
Ja, och all vår erfarenhet säger att vi behöver både ett nerifrån och upp perspektiv. Men vi behöver också, alltså i det enskilda vårdmötet, ett uppifrån och ner perspektiv. Cheferna, ledningen, styrdokument, allt behöver också lägga vikt på att vården ska vara jämlik.
Precis så. Den vanligaste frågan vi får nästan är ju sådär, men ja, vi vill ge en jämlik hälso- och sjukvård, men hur? Hur ska vi göra det? Det finns mycket forskning, det finns vårdprogram och riktlinjer, men det är det där huret i vardagen som man vill ha hjälp med att komma åt.
Och då hjälper ni till?
Ja.
Men då den här undersköterskan som du nämnde då som ett exempel, hur konkret ger ni stöd för att hen ska kunna utföra sitt jobb på ett jämlikt sätt?
Väldigt mycket genom utbildning. Där, liksom, i den bästa världen ett exempel så har ju den här personen flaggat upp ett problem till sin verksamhetsutvecklare eller teamledare eller chef eller vem det nu kan vara. Och ofta då ringer man mig och så tar vi reda på så här, men vad är det som behövs, vad är problemet? Ofta kommer vi sen ut till en utvecklingsdag och där handlar det om till exempel att möta personer med migrationsbakgrund och att uppstår kluriga situationer kring det. Ja, men då har vi ett verktyg som heter Riva hinder och det använder vi på plats med en mottagning, en vårdcentral eller en ja, men som nu nyligen habiliteringen Hisingen barn och unga. Då jobbar vi med några väldigt konkreta exempel på vad som kan vara klurigt och vad man vill förbättra. Och så hjälper vi gruppen att hitta lösningar på det. Ofta finns ju kompetensen bland kollegorna. Och då så processleder ju vi dem i det arbetet och hjälper också till att följa upp, ja, men hur gick det? Blev det någon förändring?
Hur gör ni för att, jag tänker att ni lyfte tidigare, det finns ju många olika diskrimineringsgrunder och olika bakgrundsfaktorer som kan göra att man behöver särskilda insatser, verktyg. Till exempel dyslexi nämnde ni, det kan handla om migrationserfarenhet till exempel. Hur säkerställer ni att era insatser har liksom ett intersektionellt perspektiv, alltså tar in alla olika bakgrundsfaktorer så att det inte bara blir skillnader till exempel mellan kvinnor och män eller att man har migrationserfarenhet utan också utifrån funktion, språk till exempel?
Ja, det ska ju vara en del av våran kompetens. Jag tänker att vi ska alltid tänka på de frågorna. Sen ibland vet vi att man behöver liksom fokusera kring ett visst område.
Vår erfarenhet är också att när man väl börjar bli medveten om vilka föreställningar man har om olika patienter, människor vi möter, så blir det också som ringa på vattnet, att det blir lättare att fundera kring inte bara hur är kvinnor och män eller vilka, då blir det lätt att också tänka, men hur tänker jag kring personer som är födda i olika länder? Så det, om man startar processen i den ena änden så kan det också fortsätta till fler bakgrundsfaktorer eller diskrimineringsgrunder. Och det som också är viktigt är att vi hela tiden funderar kring att det finns inte bara skillnader och likheter mellan olika grupper, också inom grupperna. Att vi väldigt ofta diskuterar, ja men det finns väldigt många olika sorts kvinnor. Eller inom gruppen personer med kort utbildning, den skiljer sig jättemycket åt och det behöver vi också vara medvetna om. Och det leder oss till ett intersektionellt perspektiv där vi tittar på flera faktorer eller egenskaper samtidigt.
Ibland kan det också bli att det är ett område som är liksom mest i fokus just nu. Och då kan vi behöva så här, men nu, vi vill ju ha belägg, vi vill ha evidens och liksom för det vi säger. Och ibland då så tvingar det oss att hålla oss liksom lite så till en kategori i taget. Det här beror på vilken fråga, vilket uppdrag och så. Men det är en spaning som vi har att ibland vill man säga, men det är väl den största skillnaden är väl vart man bor. Alltså man utarmar en fråga nästan på grund av att många idag är medvetna om att vi är inte en sak i taget. Eller liksom, det är inte en sak som påverkar.
Kan ni berätta lite mer om vad ni arbetar med just nu?
Just nu så är asyl- och migrationsfrågor i hälso- och sjukvården ett stort tema hos oss. Vi har en samordnande funktion att ta oss an de frågorna och få till oss mycket liksom kopplat till det temat. Vi har precis startat upp ett nätverk för medarbetare som utför hälsoundersökningar som behöver fylla på med kunskap och utbyta erfarenheter. Vi ska ta fram en så kallad knippa just nu som man kan använda i kommunikation med invånare som söker vård om vad som gäller. Vi har utbildningar kring vård som inte kan anstå. Ett för många klurigt begrepp som bygger på att man bedömer i varje enskilt fall och så. Vi har precis fått ett uppdrag från politiken om att ta fram en ny rutin för vad som gäller när patienter och närstående kränks eller diskrimineras i hälso- och sjukvården. Vi har en jättebra tydlig rutin för när medarbetare utsätts för exempelvis rasism eller andra kränkande behandlingar. Men vi behöver motsvarande på plats för när det är patienter som utsätts. Och det är på gång nu och då är vi ansvariga för att ta fram den till politiken.
Väljer ni själva vad ni ska jobba med eller hur får ni era uppdrag?
Det är vanligt att medarbetare och chefer, studenter också på olika vårdutbildningar och program, så hör av sig till oss med situationer som de ser att det här blir inte bra. Här riskerar vi att göra omotiverade skillnader. Och många av våra verktyg som vi har tagit fram kommer ju ur mängden sådana inspel som vi har fått till oss. Och det är också det som vi försöker, det är då det blir till nytta. Det är någonting vi håller så högt. Så här, vi ska inte ta fram ett verktyg för att vi på Kunskapscentrum för jämlik vård tycker att det är en viktig fråga. Utan vad är, liksom, vad brinner, vad är det svåra, vad är det kluriga för medarbetarna i hälso- och sjukvården? Och det är det vi samlar och omsätter också, ofta tillsammans i dialog liksom, så tar vi fram verktyg. Det känns viktigt och det är något vi är stolta över också, att vi ofta liksom, ja, men får tillbaka sen att ja, men, ja, det här är på pricken, jag känner igen mig så mycket liksom. Och då känner vi att ja, men då har vi gjort nytta utifrån vår position som regionutvecklare.
Ni bedriver ju också forskning på er enhet. Anke, vill du berätta lite om det?
Ja, jag har ju haft möjlighet att inte bara vara regionutvecklare utan också doktorand och har disputerat för några månader sedan. Och då har jag skrivit en avhandling som handlar om långvarig smärta och genusnormer, alltså hur stereotypa uppfattningar om kvinnor och män med smärta påverkar bemötande och behandling. Och där ingår också psykosociala resurser i avhandlingen. Det som är riktigt bra med den kombinationen att vara på Kunskapscentrum för jämlik vård och att forska, det är att forskningen kan omsättas i verksamhetsutveckling. Och vi kan genom vårt arbete också få många ledtrådar i vad det är särskilt viktigt att forska om.
Vad kan konsekvenserna bli av en ojämlik vård?
En konsekvens kan bli att patienter får fel behandling, får behandling för sent, får en annan behandling än den bästa behandling. Ojämlikhet kan leda till olika bemötande, vilka patienter som känner sig inkluderade eller exkluderade från vården. Det kan handla om att man inte ens vänder sig till vården trots behov. Det har också att göra någonting med hur själva arbetsgruppen förhåller sig till varandra. Vi har också erfarenheten att när vi börjar prata om jämlik vård, om föreställningar om varandra, att det är någonting som man också behöver reflektera på sin arbetsgrupp, inom sin arbetsgrupp, och det gör stor skillnad.
Mm. Vi brukar prata mycket om förutsättningarna att ge jämlik hälso- och sjukvård. Så det är så viktigt att medarbetare som vi, som har skyldigheter och som förväntas ge det bästa, att de också har egna förutsättningar. Alltså att man har chefer som är tydliga om vad som gäller och som stöttar en liksom, när det uppstår svåra situationer. Att man har respektfulla, schyssta kollegor. Ja, jag kan verkligen bekräfta det Anke säger, att så här, vi märker ofta hur det hänger ihop.
Och när vi pratar om bakgrundsfaktorer så är det ju inte bara patienter som har bakgrundsfaktorer. Varje person, alla medarbetare inom hälso- och sjukvården har också sina egna bakgrundsfaktorer och förutsättningar. Och det påverkar hur vi ser på andra människor och varandra.
Mm. Ibland möter vi en föreställning om att man tar på sig sina arbetskläder och så blir man en neutral, professionell utövare. Liksom. Men det brukar ju komma ganska mycket kring behovet av självreflektion och att fundera över vad har jag med mig och varför triggar jag på det här till exempel. Varför blir jag provocerad nu? Och trygga arbetsgrupper kan ju verkligen använda det, att utveckla varandra. Att så här, men hörru Anke, nu läcker ditt kroppsspråk här. Och att man säger, jag fattar inte varför jag blir så provocerad. Och så kan man jobba med de frågorna. Men vi ser ju verkligen behovet av att få utrymme till den här reflektionen.
Hur kan man som verksamhet få stöd av er?
Det finns olika sätt, beroende på vad behovet är. Om det är liksom verksamhetsutveckling man behöver stöd i, eller om det är någon typ av utbildningsinsats eller en utredning eller en så här strategisk fråga, forskningssamarbete, det ser ju olika ut. Men det går alltid bra att alltså, höra av sig till oss och mejla och ringa och så. För vi behöver ju ofta börja med ett ett möte och, liksom, och lyssna på de som behöver stöd. Vad är behovet? Sen brukar vi tipsa om att så här, börja kolla på vår webb. För där finns flera olika verktyg. Förstå mig rätt som handlar om att minska missförstånd. Förstå familjen som handlar om att möta familjer där föräldrarna har någon typ av kognitiv svårighet eller flera. Ett annat verktyg är riva hinder då, som har fokus på att möta personer som kommer från andra länder och sammanhang än vad jag själv gör. Och de är fullspäckade med konkreta tips på hur man kan göra, tänka, förstå mer, guida så i möten. Så gå till våran hemsida och liksom titta runt där.
Avslutningsvis, har ni några tips till vårdpersonal som skulle vilja bli bättre på att ge en jämlik vård?
Ett tips är att börja i det lilla. Att ta en titt i väntrummet eller på kallelsen, känner sig alla lika välkomna, känner sig alla lika inkluderade av det. Så börja i det lilla och tro inte att ni måste förändra allt med en gång.
Precis. Det behöver inte alltid vara så stora förändringar som måste till, men vi vet att ganska små justeringar, exempelvis i en kallelse, kan göra att vi får färre inställda operationer. Vi får färre samtal där patienterna frågar igen och igen det som vi trodde att vi redan hade informerat om. Alltså det kan hjälpa oss nu i dessa tider där det är så, alltså det är så tufft ekonomiskt läge. Många har långa väntetider, vi har ofta få kollegor, ont om personal. Alltså där har vi inte råd med omotiverade skillnader som leder till exempelvis att föräldrar inte kommer med sitt barn till operation för att dra ut en tand som är drabbad av mycket karies. Alltså vi måste hjälpas åt liksom att barnen får den vård den har rätt till, men vi i systemet liksom också slipper onödiga kostnader och frustration och allt vad som kan hända med oss. Så.
Jämlik vård är helt enkelt lönsamt, rent ekonomiskt, men också i måendet av både patienter, närstående och personal.